För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt.
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.
Podplay.
Vi befinner oss i Merced, en liten stad i centrala Kalifornien, år 1972. Det är en slaskig vintereftermiddag i början av december och den 7 år gamla Steven Stainer är på väg hem från skolan. Mamma Kay skulle egentligen ha hämtat honom idag, men då hon inte dykt upp och avsatt tid bestämde sig Steven för att promenera den korta sträckan hem själv istället. För att komma till det bostadsområde där Steven bor tillsammans med sina föräldrar och 4 syskon behöver man passera Highway 120. Vägen leder till den populära nationalparken Yosemite och här passerar hundratals bilar genom staden varje dag. När Steven promenerar längs med vägen och bara är några kvarter bort från sitt hem blir han stannad av en man som ger honom ett flygblad och förklarar att han kommer från kyrkan. Han berättar att de är ute och söker donationer och han undrar om Steven tror att hans mamma skulle vara intresserad av att stötta kyrkans arbete. Steven förklarar att han bor i närheten och att hans mamma, som borde vara hemma nu, säkert vill donera. Mannen förklarar då att han och hans kollega kan skjutsa Steven hem och pekar mot en bil i närheten där en annan man sitter bakom ratten. Steven tackar godtroget ja till erbjudandet och hoppar in i baksätet. Bilen med de 2 männen och den 7-åriga pojken rullar iväg. Efter det här försvinner Steven spårlöst och trots hårt polisarbete, massiva sökinsatser och en intensiv medierapportering är det ingen som förstår vart pojken har tagit vägen. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Extra varning om våld och övergrepp gentemot barn. Merced, Kalifornien, beskrivs som en lantbruksstad omgiven av mandellundar och persikoträdgårdar. Det är en av infarterna till den närliggande nationalparken Yosemite. Här bor Kay och Delbert Stainer i ett lugnt och tryggt bostadsområde tillsammans med sina 5 barn, 2 pojkar och 3 flickor. Paret har alltid drömt om en familj med många barn. Och det är stundtals intensivt och högljutt i den lilla villan. På dagarna går barnen i skolan och på eftermiddagarna och helgerna leker de med jämnåriga barn i området. De är ofta ute och spelar basket, baseball och cyklar. Måndagen den 4 december år 1972 är mamma Kay ute och uträttar några ärenden innan hon ska hämta sonen Steven på skolan. Men det hela drar ut på tiden och snart inser hon att hon kommer bli försenad. Hon skyndar sig till skolan men får höra att Steven gått hem själv. Kay vet att Steven känner till vägen så hon blir inte särskilt orolig utan beger sig istället hemåt för att möta upp sonen där. Men Steven är inte hemma än och efter ett tag börjar hon ana oråd. När kvällen kommer och de fortfarande inte hört något från Steven bestämmer sig Kay och Delbert för att kontakta polisen. Polisen börjar genast söka efter den lilla pojken men trots stora sökinsatser samt förhör med personer i området hittas inte ett enda spår efter honom. Polisen misstänker att Steven kan ha blivit kidnappad. De förhör flera potentiella gärningsmän i området, men utan framgång. Utredarna är väl medvetna om den vältrafikerade Highway 120 som leder genom staden. Det kan innebära att deras gärningsman kanske inte ens finns i Mercer. Föräldrarna beskriver den 7 år gamla Steven som en mycket hjälpsam och respektfull liten pojke. De kan inte förstå varför någon skulle vilja honom illa. Och mamma Kay fortsätter att leva på hoppet om att sonen har gått vilse och snart ska återfinnas oskadd. Familjen och polisen gör allt i sin makt för att nå ut till allmänheten och vädjar om hjälp att hitta Steven. Flygblad med foton på den leende pojken sätts upp överallt i staden och skickas även ut till skolor i hela Kalifornien. På radio och nyhetssändningar berättas det om det mystiska försvinnandet och människor uppmanas att kontakta polisen om de ser den 7-åriga Steven någonstans. Veckor blir till månader och stressen, sorgen och oron tär mycket på familjen. Överallt skrivs det om försvinnandet och snart börjar rykten spridas i staden om vad som kan ha hänt med pojken. Ett rykte säger att Steven har dödats, stympats och dumpats i stadens kloaker. Ett annat rykte säger att Steven är nedgrävd någonstans utanför Merced. Pappa Delbert ser sig om efter potentiella kidnappare varje dag och han börjar bli allt mer misstänksam mot alla han möter. Ibland är han ute och gräver på kvällarna och platser där han misstänker att sonen kan ligga. Samtidigt vägrar mamma Kay att ge efter för tanken att Steven inte längre lever och fortsätter hoppas att han finns vid liv där ute någonstans. Syskonen lider också av saknaden efter sin bror och all uppmärksamhet som riktas mot familjen. De lider också av föräldrarnas mentala frånvaro och allt mer korta stubin. Ibland får barnen bo hos vänner och släktingar för att ge dem allt mer slitna föräldrarna avlastning. Carrie, Stevens storebror, är det syskonet som till synes lider mest av situationen. Han lider bland annat av trichotillomani, ett tvångssyndrom där man drar av hår från skalpen eller andra delar av kroppen. Han drar sig undan allt mer i sociala situationer och det är tydligt att han inte mår bra. När veckor passerat börjar det pratas allt mindre om Steven och Kay och Delbert fortsätter leva som de lärt. Att det är bäst att gå vidare och inte prata om det som tynger en. Och snart förstår även Carrie och de andra syskonen att Stevens försvinnande inte längre är ett välkommet samtalsämne hemma. Samtidigt har Carrie också börjat kämpa med återkommande sexuella fantasier med morbida inslag. Något som man håller för sig själv och långsamt växer fantasierna sig starkt inom honom. I februari månad 1980, 7 år efter Stevens försvinnande, exploderar medierna igen då ytterligare en liten pojke försvinner. Denna gång i Ukiah, 38 mil från Merced. På nyheterna rapporteras det om den 5 år gamla Timothy White som försvunnit och han var på väg hem från skolan. Försvinnandet engagerar allmänheten. Och utöver polisens arbete ansluter sig flera frivilliga i sökandet efter pojken. Flyers delas ut med bilder på den blonda, lockhåriga lilla Timothy. Men trots det görs inga fynd som kan avslöja vad det är som har hänt honom. Det är inte förrän 2 veckor senare när den lilla pojken plötsligt mirakulöst dyker upp på Ukiahs polisstation mitt i natten i sällskap av en annan pojke, som svaren äntligen kommer. Hand i hand med en pojke i tonåren vandrar en saknade Timothy White in på polisstationen. och tonårspojken förklarar att han har hjälpt Timothy att fly från den man som kidnappat honom. Tonårspojken presenterar sig som Dennis Parnell. Timothy tas om hand och hans föräldrar får den goda nyheten att deras son har återfunnits oskadd och är i tryggt förvar på Ukiahs polisstation. Samtidigt tas tonårspojken Dennis Parnell in på förhör för att berätta vad det är som har hänt och vad han har för koppling till Timothy. Dennis förklarar att det är en man vid namn Kenneth Parnell som har kidnappat pojken och att Dennis har hjälpt Timothy att fly från den stuga i Point Arena där han hållits fången. Point Arena ligger cirka 8 mil från Ukiah och Dennis berättar hur de börjat flykten till fots för att sedan lyfta sista biten till Ukiah. Polisen tycker att det hela låter misstänksamt och mycket riktigt. För snart säger tonårspojken något som får alla att häpna. Jag vet att mitt förnamn är Steven. Och sen börjar han berätta om hur han själv blivit kidnappad av Kenneth Parnell vid 7 års ålder. Hur han fått veta att hans föräldrar inte ville ha honom längre och att Kenneth förklarat att han nu är nya pappan till Steven. Efter en tid tillsammans med Kenneth hade han fått det nya namnet Dennis. Och till slut hade han förlikat sig med den nya livssituationen. Polisen inser nu att det är Steven Steiner, pojken som försvann spårlöst för 7 år sedan, som sitter framför dem. Den nu 14 år gamla pojken får frågan om Kenneth har gjort honom illa på något sätt under de år han hållit fången. Men Steven nekar till det och beskriver ett till synes vanligt liv med Kenneth som sin pappa. Hur han har gått i skolan, haft kamrater och tillåtits delta i aktiviteter och sociala sammanhang utanför skolan. Han ombeds berätta var Kenneth befinner sig och han informerar polisen om att han är på jobbet, där han jobbar nattskift som vakt. Kenneth Parnell grips några timmar senare, misstänkt för kidnappningarna av Timothy White och Steven Steiner. Samtidigt åker en polis till familjen Steiners hem för att meddela Kay och Delbert att deras försvunna son Steven äntligen har hittats. När Steven återvänder till Merced efter 7 år i fångenskap är reportrar från hela landet på plats för att dokumentera det första mötet mellan honom och hans familj. Bilderna på när Steven kramar sina gråtande föräldrar och sedan leds av ett folkhav av människor som välkomnar honom hem sprids tillsammans med hoppfulla rubriker om det lyckliga slutet. Steven hyllas i tidningarna för sitt hjältemod då han räddat den 5 år gamla Timothy från deras gemensamma kidnappare. 2 veckor efter hemkomsten deltar han och föräldrarna i tv-showen Good Morning America, där Steven berättar om kidnappningen och sitt liv i fångenskap. Amerikanerna kan inte få nog av historien. Och samtidigt som Steven försöker återgå till ett normalt liv tillsammans med sin familj och så småningom även börjar i skolan igen, följs han ständigt av kameror, nyfikna blickar och tusentals frågor. Utredningen kring kidnappningarna löper parallellt. Steven är fåordig då han får frågor om sin tillvaro tillsammans med Kenneth. Spekulationer från allmänheten och media gällande Kenneths motiv för kidnappningarna pendlar mellan frågor om det funnits ett sexuellt motiv eller om Kenneth bara varit en ensam man som kidnappat pojkarna för att kunna uppfostra dem som sina egna. Både i förhör med polisen och till människor i sin närhet är Steven tydlig med att Kenneth inte gjort honom illa på något sätt. Men den bilden kommer snart att förändras när polisen hittar nakenbilder på Steven som ung pojke vid en husrannsakan av Kennets hem. Det har dessutom visat sig att Kenneth har avtjänat ett tidigare straff för kidnappning samt övergrepp på barn. Snart börjar Steven motvilligt öppna upp sig för utredarna. Han berättar om sitt liv som Dennis Farnell. Måndag den 4 december år 1972 satte sig Steven i bilen med de två männen. Han trodde att de skulle åka till hans mamma för att fråga om hon ville donera pengar till kyrkan. Men de körde förbi hans hus och fortsatte utan att stanna. Mannen som satt vid ratten var Kenneth Parnell. Och Irvin Murphy, som var den andra som lurat med sig Steven i bilen, var en kollega och vän till Kenneth. Då Steven påpekade att de passerat hans hus fick han höra att de först skulle åka hem till Kenneth ett tag. Kenneth förklarade att han hade huset fullt av leksaker och att de skulle ha mycket roligt tillsammans. Efter ett tag hade han stannat bilen, gått in i en telefonkiosk och sedan kommit tillbaka och förklarat att han nu pratat med Stevens föräldrar och att de var helt okej med att Steven följde med de två männen hem. Kenneth sa också att han dessutom skulle få stanna över hela natten. Efter cirka 2 timmar i bilen anlände de till ett hus i Catties Valley i närheten av Yosemite Park. Kenneth visade Steven runt i huset. Några timmar senare förgrep han sig för första gången på den lilla pojken. När Steven hade varit hos Kenneth i ett dygn förklarade han åter att han pratat med Stevens föräldrar som gett sonen tillåtelse att stanna ytterligare en natt. Och när en vecka hade gått kom Kenneth hem och berättade för Steven att han precis varit på domstolen där han beviljades faderskap över Steven. Han uppmanade Steven att numera kalla Kenneth för pappa. Kenneth förklarade för den förvirrade 7-åringen att detta var en överenskommelse mellan honom och Stevens föräldrar. De hade inte längre råd att ta kvar Steven och hade därför beslutat att ge honom ett nytt hem. Kenneth färgade Stevens hår och han fick höra att han inte längre hette just Steven utan numera gick under namnet Dennis Parnell. Kenneth, som vid det här laget arbetade på ett motell i Yosemite Park, gav Steven sömntabletter under dagarna så att han inte skulle kunna fly när Kenneth var iväg på arbetet. De första veckorna i fångenskap grät Steven ofta och saknade sina föräldrar. Men ju mer tiden gick, desto mer började han motvilligt förlika sig med den sanning han blivit tilldelad. Att hans föräldrar inte längre ville ha honom. Vid ett tillfälle försökte Steven dock fly och lämnade huset mitt i natten då Kenneth låg och sov. Men det var mörkt ute och Steven, som inte visste åt vilket håll han skulle gå, blev rädd och sprang tillbaka till huset igen. Kenneth sov då fortfarande och hade inte märkt någonting. Efter detta försökte Steven aldrig fly igen. Kenneth var hans nya pappa och han insåg att han inte längre hade något annat val än att stanna kvar. Snart lämnade Kenneth Catties Valley och började flytta runt med Steven till olika småstäder runt om i Kalifornien. Slutligen hamnade de i den lilla kuststaden Comanche, cirka 4,5 timmar från Stevens ursprungliga hem. I Comanche började Steven, som Dennis Parnell, så småningom gå i skolan. Och en dag när han kom hem hade Kenneth köpt en hund åt honom, som snabbt blev Stevens bästa vän och ständiga följeslagare. Övergreppen fortsatte kontinuerligt, men bara på nätter och kvällar. Under dagarna agerade Kenneth som en omtänksam far. Trots att vissa i grannskapet ansåg att Kenneth Parnell var en märklig man, så var det aldrig någon som misstänkte att något inte stod rätt till i hemmet. I skolan var Steven till en början blyg och tillbakadragen, men snart hade han träffat flera vänner, skaffat en flickvän och börjat spela i skolans fotbollslag. Steven tänkte ofta på sin familj, men hade snart tillbringat lika många år med Kenneth som han hade med sin riktiga familj. Som tonåring levde han fritt hos Kenneth, utan regler eller gränser. Kenneth hade lärt honom både att röka och dricka whisky redan som liten pojke. Stevens vänner var ofta avundsjuka på det faktum att Steven både fick köra Kenneths bil, trots att han inte hade körkort. och att han tilläts vara ute sent på kvällarna. En dag fick Steven höra att det var dags för honom och Kenneth att flytta till en ny stad, och han tvingades lämna skolan och alla vänner i Comche för att istället bosätta sig i den lilla staden Point Arena. Den nya bostaden var ett gammalt ruckel i utkanten av staden. Det var nu som Kenneth började prata om att han ville adoptera en ny liten pojke. Steven hade blivit stor. Kenneth uttryckte sin längtan efter att utöka familjen och informerade Steven om att han skulle hjälpa Kenneth att hitta den nya familjemedlemmen. Vid flera tillfällen instruerade Kenneth Steven om hur han skulle lura med sig en ung pojke in i bilen som de sedan skulle ta med sig hem. Men varje gång saboterade Steven medvetet de planerade kidnappningsförsöken. Steven visste att han inte längre hade något annat val än att fortsätta sitt liv som Dennis tillsammans med Kenneth. Men han stod inte ut med tanken på att ett annat barn skulle råka ut för det han själv gått igenom. Efter ett tag gav Kenneth upp på att få hjälp från Steven. Han lyckades istället övertala en av Stevens klasskompisar att hjälpa honom. Klasskompisen hette Sean Poorman. Han gick med på att mot betalning åka tillsammans med Kenneth till den närliggande staden Ukiah och lura med sig en ung pojke in i Kenneths bil. Timothy White, som då var 5 år gammal, var på väg hem från skolan den 13 februari 1980 när han blev stoppad av Sean en bit ifrån sitt hem. Sean lyckades lura med sig Timothy, och senare samma kväll presenterade Kenneth Timothy för Steven som hans nya bror. Steven såg hur Kenneth började manipulera Timothy på samma sätt som han gjort med Steven 7 år tidigare. Han förklarade att Timothys föräldrar inte ville ha honom längre, gav honom ett nytt namn och färgade hans blonda hår mörkbrunt för att han inte skulle bli igenkänd som den saknade pojken. Timothy grät varje dag och saknade sina föräldrar. Steven kände genast ett stort ansvar för den lilla pojken. Han såg sig själv i honom och han ville inte att han skulle fara illa så som han själv gjort. Ofta skyndade sig Steven hem efter skolan för att se till att Timothy spenderade så lite tid som möjligt ensam med Kenneth. När 2 veckor hade gått tog Steven beslutet att han skulle hjälpa Timothy att fly. Det är sent på kvällen i den lilla stugan i Point Arena. Steven väntar nervös på att Kenneth ska lämna hemmet för att gå till jobbet. Så fort Kenneth har gått berättar han för Timothy att det är dags för honom att åka hem till sin mamma och pappa igen. Tillsammans lämnar de 2 pojkarna stugan. Det är mörkt ute och snart har det börjat regna. De springer genom skogen. När Timothy inte orkar gå tar Steven honom på ryggen och fortsätter flykten framåt. Stevens mål är inte att fly själv, utan att hjälpa Timothy hem till sina föräldrar. Han har inte bestämt sig än om han ska återvända till Kenneth eller om han ska försöka leta reda på sin egen familj. Efter ett tag har Steven och Timothy kommit fram till en väg. När en bil passerar vinkar de in den och frågar föraren om han kan tänka sig att köra dem till Ukiah. Under bilresan sitter Timothy knäpptyst i Stevens knä. När de kommer fram till Ukiah släpper föraren av pojkarna. Men Timothy kan inte komma ihåg vart han bor. Och till slut går Steven istället med honom till polisstationen. Han förklarar för Timothy hur de ska gå in, berättar att han är den saknade Timothy White och att poliserna sen kommer hjälpa honom hem till sin mamma och pappa. Timothy börjar gå mot entrédörrarna, men snart stannar han till och springer sen tillbaka till Steven. Han förklarar att han är rädd, att han vill att Steven ska följa med honom. Samtidigt har en polis fått syn på de 2 pojkarna och går fram för att se efter vad det är som pågår. Tillsammans med polismannen går de in, hand i hand, på polisstationen. Ja, år 1981 så inleddes den första rättegången mot Kenneth, där han stod åtalad för kidnappningen av Timothy White. Kenneth förklarades skyldig till brottet och tilldelades det rådande maxstraffet på 7 år i fängelse. Och kort därefter startade rättegången gällande Steven i Mendocino Countys domstol. Och här åtalades Kenneth endast för kidnappning och olaga frihetsberövande. Alltså inte för sexuella övergrepp som Steven vittnat om. Och anledningen till det är att de flesta av övergreppen hade hänt någon annanstans, alltså utanför Mendocino County. Och här blir det lite komplicerat, men en domstol kan enbart åtala och döma för brott som faktiskt har begåtts inom dess geografiska område, alltså länet eller countyn där rättegången hålls. Så även om Kenneth begått flera brott på andra platser behövdes då en annan domstol för att väcka åtal för just de brotten. Och tekniskt sett fanns det möjlighet att åtala honom för de sexuella övergreppen i ett annat county. Men det gjordes inte. Och anledningen till det är att då hade det krävts en helt ny rättegång där Steven skulle behöva vittna om de traumatiska övergreppen igen. Straffet för Kenneth hade troligen bara blivit lite längre, kanske något eller några år. Så åklagare och familj ansåg att det psykiska priset för Steven inte var värt det. I andra fall, som med vissa seriemördare, så organiserar åklagare ofta rättegångarna på ett sätt så att flera brott kan tas upp i olika län eller delstater, ibland nästan samtidigt, genom samordning av bevis och åtal. Och på så sätt kan gärningspersonen dömas för allt hen gjort, även om brotten spridits över olika geografiska områden. Men som sagt, i fallet med Steven så valde man alltså praktiska och mänskliga skäl framför att åtala Kenneth för de sexuella brotten. Kenneths försvarare presenterade flera bevis på att Steven levt ett fritt liv tillsammans med Kenneth, där han flera gånger haft möjligheten att lämna honom. Åklagaren motsatte sig dock påståendet och menade att Steven hade hjärntvättats av sin förövare under flera års tid till att tro att han inte hade något annat val. En psykolog som vittnade under rättegången konstaterade att Steven utsatts för gaslighting då han nattetid misshandlats och våldtagits för att sedan dagtid få en frihet utöver det vanliga. Psykologen menade också att Steven, som vid bortförandet endast var 7 år gammal, trodde på Kenneth då han sa att Stevens föräldrar gått med på uppgörelsen om att han inte längre var välkommen hem. Juryn gick på åklagarens linje och dömde Kenneth som skyldig på båda åtalspunkterna. Men på grund av den rådande lagstiftningen och det faktum att Kenneth redan tilldelats maxstraffet för kidnappningen på Timothy hade domaren inte möjlighet att ge Kenneth mer än ytterligare 1 år och 8 månader i fängelse. Kenneths slutgiltiga dom landade på 8 år och 8 månader i fängelse, med möjlighet till frigivning efter 5 år. Irvin Murphy, som hjälpt Kenneth att kidnappa Steven 1972, dömdes också till fängelse för sitt brott. Sean Poorman, som bistått Kenneth vid Timothys bortförande, dömdes till ungdomsvård. Kenneths korta fängelsestraff gjorde många upprörda och fallet kring Steven fortsatte att engagera och fascinera människor. Steven försökte återgå till ett vanligt liv igen, men det var svårt och kameror och reportrar var ständigt närvarande. Hela familjen Steiner plågades av den ständiga uppmärksamheten och hemma var stämningen spänd. Steven, som hade levt helt utan regler och struktur, kom i ständig konflikt med föräldrarna. Storebror Carrie, som tidigare varit Stevens bästa vän, var nu allt oftare irriterad och arg på sin lillebror. Att Steven dessutom var den som återigen fick all uppmärksamhet gjorde det hela inte lättare. I skolan stack det i ögonen på de jämnåriga skolkamraterna att Steven behandlades som en kändis. Det viskades i korridorerna om de övergrepp Steven utsatts för, och flera av skoleleverna började reta honom och ifrågasatte hans läggning. Åren som följde blev tuffa för Steven. Trots att han förmodligen hade behövt stöd från en psykolog efter allt som hänt, ansåg hans pappa att det inte fanns ett behov av det. Vid ett tillfälle frågade Steven om han fick hälsa på Kenneth i fängelset, men blev genast nekad. Han förstod snart att det inte var välkommet att prata om hans liv som Dennis där hemma. Trots att Kenneth hade utsatt Steven för mycket lidande, hade han också varit den enda fadersgestalten Steven haft under de senaste 7 åren. Han hade blivit en viktig person för Steven. Steven började bruka narkotika och dricka allt mer alkohol för att bedöva sina inre demoner. Han råkade ofta ut för konflikter både med familjen och med andra i hans närhet. Under lång tid verkade det som att han aldrig skulle kunna läka. Men så träffade han plötsligt kärleken i sitt liv, Jody. Och snart hade de bestämt sig för att få ordning på livet. Jody och Steven gifte sig och blev snart föräldrar till 2 barn, en pojke och en flicka. Steven arbetade om dagarna och hemma var han en närvarande pappa. Han började så småningom engagera sig i ungdomar och utsatta barn. Han använde sina egna erfarenheter för att hjälpa andra. Och äntligen såg Stevens framtid ljus ut. En dag, år 1989, när Steven var på väg hem på sin motorcykel från passet på pizzarestaurangen där han arbetade, kom en bil från en korsande väg i full fart. Föraren såg Steven för sent. Han hann inte väja och krockade rätt in i motorcykeln. Föraren smet från platsen och när räddningstjänsten anlände var det redan för sent. Steven dödsförklarades på platsen, 23 år gammal. Men det här är inte slutet på historien om familjen Steiner. En familj som verkar ha en förbannelse vilande över sig. Kort efter att Steven omkom så sköts hans morbror under mystiska omständigheter till döds i sitt hem. Och familjen Steiner fick gå på ännu en begravning. Carrie, Stevens storebror som länge hade kämpat med sitt psykiska mående, fick efter morbrors död ett nervöst sammanbrott och började bete sig allt mer avvikande. Han hade alltid varit en ensam varg, men nu tog han ytterligare avstånd från sin omgivning. Hans fritid spenderades mest i nationalparken Yosemite. Och där kunde han uppehålla sig i flera dagar, röka marijuana, bada naken i vattendragen och låta sina förbjudna fantasier flöda fritt. År 1997, 8 år efter Stevens död, började Carrie arbeta på motellet Cedar Lodge som hantverkare. Han trivdes med arbetet och det var en bonus att motellet låg precis intill hans favoritplats, Yosemite, där han fortfarande tillbringade mycket av sin lediga tid. Han var tystlåten och gjorde inte mycket väsen av sig. Men det ingen visste var att inom Carrie bubblade det av ett begär som växte sig allt starkare. Dels ett sexuellt begär, men också tankar och fantasier om att skada andra. Dessa fantasier hade funnits hos Carrie sedan tidig ålder, långt innan Steven blev kidnappad. Och med åren hade de börjat ta allt mer plats i hans huvud. I februari 1999 rapporterade nyhetskanalen om 3 saknade kvinnor som försvunnit spårlöst efter en resa i Yosemite. Bilder på den 42 år gamla Carol Sund och hennes 15-åriga dotter Julie samt Julies väninna Silvina Peloso visades upp. Nyhetsankrar förklarade att dessa 3 kvinnor som bott på motellet Cedar Lodge inte setts till sedan kvällen då de checkade in och att inga spår efter kvinnorna hittats sedan dess. Efter flera veckors sökande och med FBI inkopplat hittades slutligen Carol Sund och Silvina Peloso mördade och uppbrända i sin hyrbil. Julie Sund hittades först efter att polisen mottagit ett anonymt brev med texten "Vi hade kul med det här" samt en handritad karta som ledde utredarna till Julies avlidna kropp i ett avlägset naturområde intill en sjö. 5 månader senare, i juli 1999, anmäldes ytterligare en kvinna försvunnen. Denna gången 26 år gammal naturforskare vid namn Joy Armstrong, som bott i en stuga intill Yosemite. Slutligen hittades även Joy mördad, och flera vittnen hade sett en blå bil i samband med hennes försvinnande. En bil som snart kopplades till Carrie Steiner. Carrie togs in i förhör, och till en början var han inte misstänkt utan bara ett intressant vittne att höra i ärendet. Men när Carrie kom in på stationen och fick frågor om Joy Armstrong, erkände han nästan direkt att det var han som var skyldig till mordet. Snart erkände han också mordet på Carol, Julie och Selvina. Han berättade hur han lurat sig in i deras rum på Cedar Lodge för att laga en fejkad vattenläcka. Han hade sedan attackerat Carol, strypt henne till döds, för att sedan förgripa sig på de 2 tonårsflickorna. Han hade sedan mördat dem också, och när ingen såg bar han ut kropparna till hyrbilen ute på parkeringen. Joy hade han överrumplat med en pistol i hennes stuga och tvingat med henne ut till sin bil. Under bilresan hade Joy lyckats fly. När Carrie hann ifatt henne dödade han henne genom att skära halsen av henne. Sommaren 2002 dömdes Carrie Steiner till döden för sina brott och sattes på St. Quentin State Prison i väntan på sitt straff. Där sitter han fängslad än idag. I slutet på 1980-talet blev Steven Steiner och Timothy Whites kidnappare Kenneth Parnell villkorligt frigiven efter bara 5 år i fängelset. Det dröjde dock inte länge förrän han försökte röva bort ytterligare ett barn. År 2008, efter 4 avtjänade år, avled han i fängelset 76 år gammal. År 2010 restes en staty i Merced för att hedra Steven Steiners hjältemod då han år 1980 räddade Timothy White från deras kidnappare. Statyn, som föreställer Steven och Timothy hand i hand, ska också vara en symbol som inbringar hopp för alla saknade barn där ute. Hoppet om att de också en dag ska komma hem igen. Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Manusförfattare var Tove Wahlne. Klippare, Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.